P1 Dokumentär. Flygkraschen i Ishavet. Ett program av Anna Hammarén.
Det är något som är fruktansvärt fel. Truls och Oliver har flugit i ungefär 3 timmar över nordöstra Kanada då det plötsligt händer något med det lilla propellerplanet. Det är något med motorerna. Och på 3000 meters höjd i kompakt mörker, hundratals kilometer från civilisationen och med det stora Hudsonsundets iskalla vatten rakt under sig, får de problem.
Jag tänker, shit, alltså, vi måste kämpa. Och jag tror ju att Oliver han kämpar för att han inte vill visa sig svag inför mig. Och jag kämpar för att jag känner att jag har ansvar för Oliver. Det är min fel att han är här. Det är jag som är den äldsta, jag som är den mest erfarna. Och jag ska fixa det här. Det är mitt ansvar. Så jag kämpar på för det. Och också med tanken på min familj. Och så självklart. Självklart också på att du vill leva.
Och så vaknar jag mitt i natten, 3 tror jag det var. Och bara kände att nej, vad är det här? Kolla telefonen. Inget svar. Och då kände jag att nej, nu är det någonting som inte stämmer. För han svarar alltid jämt.
Martina är gift med Truls Hansen. Truls arbetar sedan många år som pilot och flyger turister till Kanarieöarna. Han är också flygplanstekniker och älskar motorer och att renovera gamla flygplan.
Ja, alltså är man en grabb som gillar mekanik och bensin och motorer och maskiner, och det är det många killar som gör. Där är det ju fantastiskt med flygplan. Och jag hamnade i en situation där jag inte hade någon flygplan. Jag hittade det som jag ville ha borta i USA.
Truls har köpt en begagnad Cessna 337. Och han och hans 20 år yngre kompis Oliver ska flyga planet från USA hem till Göteborg. Resan som egentligen skulle skett i augusti har på grund av viss renovering av planet blivit fördröjd till december.
Jag brukar absolut inte vara orolig när de åker iväg och flyger, någonsin. Men med den här resan så hade jag absolut inga bra vibbar alls. December, det var mörkt och regnigt och blåsigt. Och jag liksom såg framför mig stormar och isregn och grejer. Hela den här rutten de skulle flyga hem där över Grönland och Kanada och så här kändes bara nej.
Det första flygning vi skulle göra var till Massachusetts, lite söder om Boston, en liten stad som heter Plymouth. Och det var en hel del förberedelser att upphandla det här utrustning. Och där köpte vi den här livbåt och livvästar och vad vi nu flares som det heter, vad heter nödraketer och diverse ting och saker. Det upphandlade vi där och vi projekterade sådana lite proviant vi skulle ha när vi flög. Jag hade en sån liten vattenkokare, du vet, som man kan stiga in i cigarettänderuttag. Det var också i sån gammal flygplan. Så man liksom kunde koka sig en kopp kaffe när man flög och sådär.
Den 7 december är det dags. Färden ska gå över nordöstra Kanada och det breda Hudsonsundet, via Iqaluit och rakt österut över öppet hav mot Grönland. De vill gärna pricka in de få timmar då det är dagsljus. Men när de vaknar har det snöat kraftigt, så de blir försenade.
Så det var en del förberedelse med att gräva ut flygplanet ur all snön. Och jag säger till Oliver att vi får ta på våra dry suits. Vi har såna dry suits, alltså tårdräkter som vi ska ha på. Och det snöar ganska så rejält. Och vi stiger upp till 11 000 fot. Det är fortfarande ingen konstighet med flygplanet. Motorn sjunger fint. Flygplanet lirar, alltså bra. Det slutar snöa och vi flyger i clear blue sky. Och det är, alltså nordöstra Kanada är ett enormt område med ingenting. Bara kalfjäll, klippor och lite sjöar och sånt. Så det blir, vad ska man säga, rätt ödemark. Ödemark blir det. Vi har väl flögit i något som påminner om 3,5 timmar eller så där. Där det första gången är något som inte är normalt. Och det är att du kan liksom höra flygplanet. Två motorer, dem kan du höra. Om dem liksom, det är som ett instrument som spelar. Och det spelar samma takt hela tiden. Motorerna går exakt samma vävtal hela tiden. Det är en sån takt. Och du kan höra om någonting går ut av synkronisering. Liksom sådär. Du kan höra om det är en ljud, att de ändrar ljud. Och då är på ett tidspunkt där gör det. Där är en av motorerna där gör det. Och den ger en sån... Alltså den ändrar sig lite grann. Och så vaknar man till. Fordi, vad var det? Och så tänkte jag, någonting i bränslestyrningen som kanske... Det är ju mekaniskt allting. Det är inte som en modern bil som är styrd av en dator. Det är det ju inte. Nej, men då går solen ner där. Och en solnedgång över det där området är fantastiskt vacker. Alltså. Det är sådana färger. Alltså. Och du sitter och tittar på det där och har taget över det. Alltså, det är verkligen vackert. Och då tänder man lige för sin biltimme vattenkokare så man lige kan få en kopp kaffe där också. Det är toppen i livet. Det sitter där och tittar på det där. Det är helt fantastiskt. Och ja, så får man sin kaffe och så blir det mörkt. Och då säger Oliver till mig att oljetemperaturen på den främre motor, den sjunker. Och tittar på instrumentet och visst, oljetemperaturen den sjunker. Och det där instrument, det är elektriskt. Så ja, det är nog något elektriskt. Det är inget fel, men det är ju sådan en state of denial. Det kommer man alltid ind, det händer inte det här. Og jeg tittar på något elektriske, der er sådan nogle säkringer i flygplanen. Jeg tittar på om det er något problem med elforsörjningen eller någonting. Umiddelbart, mens jeg lige tittar lite på det, så säger Oliver, at nu sjunker oljetrycket också. På den fremme, og det olietrykket, det forsvinder, og det deler. Og jeg får nok stænge af den her motoren, og så fortsætter på den anden. Men den stænger af sig selv der. Altså den skær, som man kalder det. Altså den skriker. Som en godståg går ind på en perron, hvis du kan forestille dig, så skriker den, og så smalder den. Højt smal. Bang. Og så står motoren stille. Og man får en motorfel på et tomotoret flygplan. Det er derfor, man har flere motorer. Altså, flygplanerne kan jo flyge på en motor. Det er jo ikke, du har jo fuld kontrol over flygplaner, så det er jo ligesom ingen sådan... Det er jo ikke direkt farligt så. Men det er jo... Du måste bare tænke til lidt, det jo. Så jeg skriver ind nødfrekvensen i min radio, og så transmitterer jeg ud et nødsignal. Du råber mayday, mayday, mayday. Og det bliver besvaret på en gang. Og det er et KLM-flygplan. som svarar. Go ahead, säger de.
Truls berättar för kaptenen att ena motorn stannat och att han planerar att fortsätta den bestämda rutten framåt på en motor och att han tänker sjunka ner på en lägre höjd.
Då kommer de ju att vidarebefordra det här till trafikledningen. Så verkar man säga att myndigheter eller folk runt omkring mig vet att nu är jag i nöd. Och ja, det var ju inte bra det här. Det här kommer att kosta mig en massa pengar. För att nu ska flygplanen ju lagas. Och det kommer att stå kvar någonstans. Och vi är tvungna att åka hem. Och det var ju skit det här, alltså. Inget bra. Men sånt händer. Och vi är på väg. Det har väl gått in 3-4 minuter skulle jag tro. Så händer det samma med den andra motor. Och då är man riktigt i sån state of denial. Man sitter alltså och tittar på det. Och tänker, va? Det här är ju inte sant alltså. Och då gör den exakt likadant. Den oljetemperaturen försvinner, oljetrycket försvinner, slammotorn smäller av. Och ja, där är det som man säger, we're going down.
Truls och Oliver glider nu tyst genom mörkret. Det enda ljud som hörs är vinden utanför det lilla Cessna-planet. Rakt under dem, Hudsonsundets öppna vatten.
Man blir ganska så taget av det faktiskt. Now it's for real, plötsligt. Och något av alla de där timmar, alla de där övningar du har gjort genom din flygkarriär, det är plötsligt något du ska hantera på riktigt. Och ja, det första går jag ut på, men jag vet ju att jag kan inte återstarta mina motorer, alltså de är slut. Det gäller om att få liksom flygplanet att glida så bra som möjligt. Och man trimmar liksom höjdrotat och så flygplanet glider mer eller mindre av sig själv, så det inte behöver sitta och hålla så mycket i ratten och i styrgrejerna. Och så glider du egentligen fram. Sen kommer du in i liksom en fas där du ska börja tänka över vad ska du göra. Alltså hur ska du... För du har, vi är så högt upp så vi har tid. Vi har väl kanske 10 minuter till vi träffar marken. Eller havet i det här fall. Men så du har lite tid till att tänka över saker och ting. Och... det första det är att jag ropar upp igen på nödfrekvensen. Och jag säger då att nu är den andra motor också slut och vi är på väg ner. Det vi bör göra ombord på flygplanet det är att våra tårdräkter, de har vi inte helt på. Så de sitter sån upp omkring magen kan man säga. Och det bör man jobba med in i flygplan. Det är ganska trångt i sån liten flygplan, så det är inte så lätt att få armarna i. Och så är det en blixtkärta som du ska blixta upp omkring nacken. Och den är ganska seg, den här blixtkärta, för därför att den är vattentät. För den är en special grej. Och upp omkring halsen, där är det som en gummikraga som sluter helt tätt omkring halsen på dig. Och det är det också utom kring dina handled. Nere i sidofickarna på dräkten där har vi såna dykerhandskar, neoprenhandskar och en neopren mössa eller vad kan man säga, sådana en som täcker hela ansiktet förutom en liten lucka fram och går ner omkring halsen på dig och liksom täcker hela ditt huvud. Och den ska också på och handskarna ska på. Och utanpå det så ska livvästen packas upp och den ska ner över halsen på dig och liksom sättas fast och görs klar. Och bakom oss på sätena, bakom var vi sitter, där ligger vår nödutrustning. Och alltså livbåt, flottan och nödraketer och ja, olika sådana saker. Och det håller Oliver på med. Och under tiden han håller på med det, där kommer en ny radio uppkall. Och de säger till mig att trafikledningen vet om det här nu. Och så frågar han mig, what do you need, säger han. Och det är en rolig fråga att få. Alltså när man glider ner genom mörket med flygplanet. What do I need? Och jag tänker lite över vad jag ska säga. Och så säger jag till honom, just send the guys out and get us. då vi uppskattar vi är kommit omkring i 5000 fot. Vi har alltså kommit halvvägs ner när vi är klara med att ha dräkterna på, utrustningen fram och flygplanet glider fint framåt och det sjunker med den sjunkhastighet som jag tycker det ska göra. Alltså det, så, och då kommer vi in i en fas var vi liksom har tid över. Vad ska vi göra nu? För du ska ju göra någonting vettigt med din tid. Alltså du ska inte waste no time. För det finns alltid någonting du kan försöka göra eller prova. Och då tänker jag, ja, jag ska prova att starta min motor. För man vet aldrig. Jag vet ju att det går inte, men man ska prova. Så jag försöker starta motorerna. Och jag försöker starta båda på en gång. Och i och med att de har skurit så går det inte att få dem till att snurra runt. Men all min ström från mitt batteri, det försvinner ut i startmotorerna som inte kan snurra på motorerna. Så jag tömmer ju mitt batteri alltså. Och det är inte bra, för det är mörkt och jag behöver instrumentbelysning för att kunna se instrumenter och för att kunna se fartmätaren som är viktig. Som tur var så var det lite månljus och månen var framme och det gör att jag har lite visuella referenser så jag kan hålla vingarna rakt. Så då börjar vi att snacka om var vi ska landa och Oliver han pekar ut och så säger han head for the ice och där kan vi se att framför oss där kan vi se kanten av isen, isflak som flyger omkring. Och jag svänger flygplanet, ska vi säga, 30 grader till höger för och så direkt mot iskanten så vi har så kort väg som möjligt in mot isen. Och jag har väl någon tanke på där att jag ska kunna landa på isen. Och man vet inte riktigt hur tjock en sån is, alltså, funkar det vet man inte riktigt. Men man får gå lite på känn där, vad man känner.
Trull sätter igång sin nödsändare som sänder ut planets exakta position. Klockan är nu 4:15 och det är redan beckmörkt.
Vi är så lågt ner nu, vi är 1 kilometer upp ungefär. Men tittar ner på det och de är inte särskilt stora i det isflak. Och det är ganska glest mellan dem. Så jag vet inte riktigt om vi kan komma långt nog in över isen till den kan bära flygplanet. Och hvis jag nu nödlandar ner mellan någon isflak som bryts ihop och sådär. Så kan det vara värre än att landa på vattnet, tänker jag. För jag vet ju inte riktigt. Och jag beslutar då att jag vill inte in över isen. Jag vill landa på vattnet. Därför att Oliver sitter klar med livbåten och vi har allting klart. Så hvis vi bara landar på vattnet så kliver vi ut, drar i snöret till livflottan och så kliver vi upp i flottan och vi har nödsändaren igång och så kommer de hämta oss. Och så är vi färdiga. Det var planen. Och det som är bra med det här isflak som ligger, dem ger mig en sorts referens på horisonten. Alltså vad är horisonten? Vad är vågrätt? Och då kan man liksom få en sorts mental landningsbana. Och där vi kommer ner i 1000 fot, vi har ungefär 1 minut till vi är nere. Det är ju svårt att bedöma höjd. Alltså hur högt är du uppe? Det vet du inte riktigt när det är mörkt och över en sån plan står mörk yta. Det är ganska lite svårt. Men vi är ganska nära nu. Och ska landa och då går det mycket på känn. Jag kan, det är nästan ingen ljus i kabinen längre eller i instrumentbrädan. Och jag får luta mig lite fram för att se fartmätaren. För det är viktigt inte att flyga för långsamt för då tappar du maskinen ner. Och det är viktigt inte att flyga för fort heller så du inte har så mycket energi och du tar vattnet med. Och jag tittar på min fartmätare och jag är nöjd med den fart jag ser. Och jag tänker, nu är vi nere. så försöker jag hålla nosen upp på planet och då tar vi vattnet. Och jag hade väl föreställt mig att det är som att se en fågel landa på vatten. Det är ju graciöst och fint och den glider på och planar på sådär. Sån funkar det inte. Nosen trycks ner i vattnet och flygplanet bromsas upp med en otrolig kraft. Och du trycks fram mot instrumentpanelet. Stora sådana klumpar med is som ligger och guppar runt i vattnet så de trasar rutorna i flygplanet och det välter in med vatten. Samtidigt med som flygplanet kanar runt till höger. Och där vi står still, där flygplanet liksom står still, då har vi vatten upp mitt på bröstet. Och jag bara tittade på Oliver och sa get out. Alltså vi har vatten över huvudet innan för nästa 10 sekunder. Min sidoruta, den är trasig. Och jag kommer ut och där är du under vingen på flygplanet. Ner i vattnet. Och så drar jag i min livväst, snöret till utlösa livvästen. Jag drar i den och den blåses upp ner under vattnet. Och så trycks du upp på ytan med en ganska rejäl kraft. Alltså, och kommer upp på ytan rätt snabbt. Och då ser jag att vänster vingspets, den vilar upp på ett isflak. Och det är ju precis som en landgångsbrygga. Och de här dykarhandskar jag har på, de får ganska bra friktion mot vingen. Så jag kan liksom få bra tag i vingen och ta mig fram mot isflaget. Och så trycker jag mig upp på isflaget. Och liksom upp på magen upp på isflaget. Och tittar bakut efter Oliver. Då har han inte kommit upp än. Och det är ju illa. Men så kommer han upp. Så kommer han upp på höger sida, alltså framför höger vingen. Och han kliver upp på vingen. Och så går han på händer och knä. Hän över vingen, hän över kroppen och in på isflaget. Och är tillsammans med mig där då. Och vi ligger på magen på isflaget. Alltså. Man har varit taget över det där alltså. Och vi säger inte speciellt mycket till varandra. Vi ligger närmast bara liksom där. Och jag tittar på Oliver och frågar, are you okay? Are you all right? Och han, det enda han säger det är, I'm sorry, säger han, I'm sorry. I couldn't get it.
De båda männen ligger stilla på isflaket. De har överlevt landningen och är oskadda. Det hade kunnat vara mycket värre med brutna ben eller allvarliga huvudskador. Men all nödutrustning är kvar inne i planet. Och isflaket som de lyckats ta sig upp på, ungefär stort som ett normalt vardagsrum, håller det?
Den liksom inte, som du vet, håller på att spricka upp och så. Det gör den inte. Men det känns rätt så där sug i magen och den svajar lite i isen så där och gungar lite och så där. Det är lite läskigt så där. Jag tänkte, nej men vi får komma ut och få tag i vår utrustning för det ligger ner i flygplanet. Och jag tänker, ja men jag kliver upp på vingen och så går jag på händer och knä ut och så dyker jag ner och hämtar sakerna. Men då när jag gör det så tippar flygplanet upp, alltså stjärten av flygplanet kommer upp i luften och nosen dyker kommer under vattnet. Och så backar jag in på isflaket igen och så sjunker flygplanet. Och du ser liksom stjärtpartiet, det bara försvinner.
Flygplanet sjunker med all utrustning och lägger sig på 120 meters djup. Och där på botten dör signalen från nödsändaren. Dessutom visade det sig att lamporna på livvästarna inte lyser.
Ah, det var ingen ljus på livvästarna. Varken på Olivers eller på min. Och det, vi vet ju att när de kommer i vatten så går batteriet igång och den börjar lysa lamporna på livvästarna. Ingen av dem som lyser. Och jag inser också att vi har ingen utrustning med oss. Vi har ingenting som lyser. Ingen nödsraketer, ingenting. Vi står alltså i total mörke. utan att kunna signalera. Och jag har ju, det lite jag har lärt om överlevnad, där är det väldigt viktigt att kunna signalera. Men jag tänker, det är säkert batteriet på min som är död och lampan på Oliver som är död. Så jag kan ju byta lite runt på grejerna. Och jag börjar jobba med det där. Jag tänker, vi har ju varit i vatten båda två, men kan det vara någonting som gör att det inte kommer vatten in i batteriet så batteriet går igång? Så jag tänker, jag vill gå ut till kanten och doppa ner batteriet. Men när man går ut till kanten av isen så svajar den på ett sådant rätt läskigt sätt så man backar tillbaka på isen igen. Och jag tänker, så lägger man på magen och så försöker jag putta batteriet ut över kanten sådär, men det går inte riktigt heller. Vad gör man nu då? Kissa på den. Så det är rätt besvärligt med en sån överlevnadsdräkt på och, eller den här tårdräkt och neoprenvantar och det är ju kallt alltså. Det är riktigt, riktigt kallt. Men det lyckas mig då ändå att kissa på det här batteriet, men, och båda två faktiskt, men det händer ingenting. Lampan går inte igång. Jag tänker, men jag bara byta överledningen och så vill jag liksom vinda ihop mitt batteri med Olivers lampa och vice versa. Och jag jobbar med det och det ger mig ju någonting att göra. Så jag sysslar med det där. Och samtidigt så är du igång med att bekämpa kylan. Men jag inser där att de där grejer vi har på, speciellt handskarna, vad bra de är. För hvis man slår händerna mot varandra så får du liksom lite värme och det håller i sig en stund. Så du fryser inte så där super jättemycket på fingrarna. Och det gör inte på öronen heller. För den här neoprenmyssan, den går ner omkring öronen på dig. Så det som är värst egentligen, det är fötterna. Och du kan inte göra speciellt mycket med fötterna. Annars du kan dansa och liksom hoppa och sådär. Men de fryser in, det går rätt fort. Och det gör ju ont när det fryser in. Men det slutar att göra ont. Och så känner du ingenting. Jag skulle väl tro att det går en timme eller måske ens upp mot två. Så kommer det första flygplan. Så nu vet jag, de letar efter oss. Och du kan ju se landningsstrålkastaren för flygplanet. Och den flyger ganska lågt. Och den flyger lite i sådana zigzagmönster. Och jag vet inte hur långt borta den är. Men den är en bra bit borta. Den är inte nära oss. Men du kan se, inte flygplanet, men ljuset från flygplanet. Och den flyger fram och tillbaka. Och dina ögon är ju limmade på det där. Alltså. Och du tänker, kom nu närmare, kom närmare. Alltså, hoppas liksom att att sökmönstret ska leda mot oss. Men det gör det inte riktigt. Alltså den kommer inte riktigt nära. Och hur lång tid den leder vet jag inte, men den försvinner ju igen. Och det går ytterligare tid så kommer det ett flygplan till. Och den här gången då hör jag att det är ett tomotort flygplan. Och den letar länge. Alltså den flyger runt länge. Men kommer heller inte riktigt nära oss. För vi står ju som sagt i helt mörke och kan inte signalera.
I Sverige som ligger 6 timmar före Kanada har det blivit morgon. Och nu vaknar Truls familj. Hustrun Martina och dottern Maja, 10 år, är sjuka och hemma i huset.
Och jag fick iväg vår yngsta tjej till skolan som då var 8 år. Och så gick jag och la mig igen sen och somnade om. Sen kommer Maja rusandes in till mig vid 9 på morgonen och säger att det ringer på dörren. Det springer alltid en massa Jehovas vittnen hos oss. Hon sa att det var 2 stycken stod där nere vid dörren. Säg åt dem att de får komma tillbaka senare, sa jag, för jag är sjuk. Ja, hon ner. Och så hör jag hon kommer upp snabbt som 17 igen. Men mamma, det ser ut som 2 poliser. Och då visste jag. På med morgonrocken och rusa ner med hjärtat i halsgropen. Och då står det ju 2 stycken allvarliga unga poliser där innanför ytterdörren. Och med något papper i handen och jag visste ju vad de skulle säga. Så här, overkligt. Vad var det jag sa? Jag visste det. Ja, där börjar ju de där helt förklara longituder och latituder och krascher och eftersökningar och att de inte har hittats och så ser de så här vansinnigt bekymrade ut. Och frågar om vi kan gå in och sätta oss. Ja, så vi går väl in och sätter oss där och jag har ju fullständigt bara rasat ihop under tiden på golvet där och bara skakar. Någon adrenalinpåslag. Jag har aldrig varit med om något liknande, aldrig. Man kan inte styra kroppen utan man bara skakar och tror inte det är sant, men det händer inte. Ja, och Maja hon frågade den ena polisen om de ofta gör sånt här. Ja, vadå, säger han. Ja, men kommer hem till folk och berättar sånt här. Ja, du menar kommer med dödsbud, sa han. Och då försvann Maja in på sitt rum. Och det fick jag veta senare. Hon skrev ett brev som hon la i fönstret. Hon skrev ett brev till tomten, visade sig. Hon klistrar ju igen det, så jag fick inte veta vem det var till. Men det låg länge där i fönstret i alla fall. Och där hon hade då önskat att pappa skulle komma hem. Och så fick jag ju berätta för Maja att drunkna, att det är det bästa sättet att dö på. Att det inte gör ont. Och då hon behövde inte oroa sig för att jag tar hand om det här nu.
På det lilla isflaket är det fortfarande natt och många timmar kvar till gryning. Det är 20 minusgrader och iskalla vindar piskar deras ansikten.
Det blåser in genom skelettet på dig. Alltså, du kan inte styra din käka, den klappar upp och ner. Du kan inte hålla den still. Men vi turas om till att ställa oss med ryggen till vinden. Den andra står framför dig. Med ryggen mot dig och du står med ryggen mot vinden och så stiger man armarna omkring den annan och klappar den annan och masserar den annan runt omkring. Och det håller vi ju på med rätt länge. Sen så kommer den första helikopter och nu här efteråt så vill jag tro att det har gått en 6-7 timmar. Och nu hör vi ju att det är en helikopter, va? Och den är också ganska långt bort. Och den har såna strålkastare som sveper henne över havsytan. Och först är den lite till vänster, sen den lite till höger. Så på ett tidspunkt, där kommer den mot oss. Och tänker vi, nu kommer den. Nu är det här. Och det enda vi kan göra, det är att ta av livvästen. För det är reflexer på en livväst. Vi tar av livvästen och så håller vi den upp i luften. Och så skriker vi allt vad vi bara orkar. Fordi så gör vi något i alla fall. Och den här helikoptern, den kommer mot oss, men så stannar den lite upp, så flyger den lite åt ena sidan, lite till den andra sidan, och så kommer den mot oss igen. Och jag vill tro på ett tidspunkt där den, jag kan se piloten in i helikoptern. Är den 100 meter väck, 50 meter bort, den är nära alltså. Och jag tänker bara nej, alltså bara de säger någonting så har de oss. Men det gör de inte. Och ja, du vet, det är som att titta ut i mörket. Du ser noll. Och de där strålkastare, de sveper runt med. De träffar oss inte. För så kunde kanske reflexen, den kunde se reflexen. Men det händer inte. Och de flyger bort. Och där sjunker humöret rätt så rejält. Alltså. Där blir man... Där bör man kanske inse att det här är inte bra. Alltså, de kan inte hitta oss. Och vi kan inte påverka vår situation något särskilt. Samtidigt så tänker man också, vad gör det här isflak? Flyter det ut till havs? Flyter det längre in? Eller vad gör det? Alltså, kan vi stanna här överhuvudtaget? Det vet vi inte, men... Då har vi en sån samtal, Oliver. Ja, det här, det är inte så bra. Vi måste klara oss till dagsljus. För då är det en chans. Och det vet både han och det vet jag. Det är rätt simpelt, det är rätt enkelt. Det är egentligen inget så. Men och då är det kamp mot kylan bara. Och vi säger egentligen inte särskilt mycket. Det kan liksom kanske gå en timme och inte säga någonting till varandra. Tankarna går mycket på det som är viktigt. Och det är ju ens barn och sådana saker. Och ja, vad fan, alltså, ska det sluta här? Det är väldigt tyst och väldigt mörkt och väldigt kallt. Och ja, på ett tidspunkt så står jag och masserar Oliver, du vet, och så släpper jag honom. Fordi nu orkar jag inte längre. Och så säger han, sådan en ganska tyst låt, så säger han, hold me, hold me. På ett tidspunkt så ljusnar det lite på något konstigt sätt upp i himlen eller i horisonten. Så där jag tänker, nu sprids molnen och nu är det månen. Men det är det inte. Det är dagsljuset som kommer. Och det går upp för mig att oj, det är dagsljus. Och då, när det så kommer upp, det går långsamt med dagsljuset att komma upp. Men när det kommer, så kommer dina krafter tillbaka. Och troen på att det här, det ordnar sig. Ja, plötsligt så kan du se var du befinner dig. Så jag säger till Oliver, vi ska in till land. Alltså vi kan stå här ute, vi ska in till land. Och vi kan hoppa mellan isflaken. Fordi det verkar som om isen har packat sig under natten. Och det går att hoppa från ett flak till ett annat och komma in till land. Och jag säger, det är bara 400 meter in till land. Säger, nej, säger Oliver, det är det inte. Det är 40 kilometer in till land.
400 meter eller 40 kilometer till land. Det är ingen som vet. I ett så platt och vitt landskap är det svårt, nästan omöjligt att bedöma avstånd.
Jag börjar att hoppa från ett isflak till ett annat in mot land. Det innebär självklart en viss risk, men det kändes oerhört gott att kunna göra någonting som påverkade vår situation. Det vill säga vi rör oss bort från där vi har stått liksom så länge. Oliver han gillar inte det. Han gillar inte och han tycker det är för riskigt och du kan ramla i och ramlar i så kommer du kanske inte upp igen. Men jag fortsätter in mot land och jag vänder mig om och ropar efter honom. Kom nu, come on, just follow my footsteps, you'll be safe, come on, let's go. Oliver han beslutar sig då till att röra på sig och följa efter mig. Jag är kanske 50 meter framför honom. Men jag tittar hela tiden bakut, alltså ut mot öppet hav efter honom. Och på ett tidspunkt så var det ett sånt ljus flash eller ute i horisonten. Det kom en sån ljus upp i horisonten. Jag tänker, vad var det? Alltså, är det för jag lyssnar väldigt noga, är det flygplan på väg nu? För vi förväntar ju att nu ska de komma och leta igen med flygplan. För nu är det ljust. Och vi står i sådana, och de är orange, de här drakter. Så nu ska de ju se oss alltså. Men jag står väldigt och lyssnar. Jag hör ingen motorer, ingen flygplan. Så nej, okej, det var nog ingenting. Så jag fortsätter in mot land, men tittar fortfarande tillbaka efter Oliver. Och så är det där igen. Det här ljusglimt. Och så skriker till Oliver att det är något där ute. Och vi vänder oss om och vi catcher upp till varandra, så vi står bredvid varandra. Och jag vet inte hur långt vi är kommit. 200-300 meter in, inte långt alltså. Vi står och tittar på det där. Och där kom det igen, det här lysflash. Och då är det klart, det är någonting där ute som lyser. Och vad kan det vara? Och det blir kraftigare, det kommer närmare, det är på väg mot oss, helt säkert. Och går det någon sorts båttrafik i Hudsonstrædet med gods eller färger, vad vet jag, alltså man vet ju inte. Och det kommer närmare och på ett tidspunkt så ser vi, det är ett skepp, alltså, det är helt klart ett skepp. Och det kommer vara en väg alltså. Det är på väg mot oss. Och jag säger till Oliver, this is our best shot. Alltså, vi går ut så långt vi kan. Vi går längre ut mot öppet hav så långt vi kan. Och vi börjar gå ut mot öppet hav och hoppa från isflak till isflak och ut mot öppet hav. Hvis det nu är något skepp som liksom är på väg någonstans och liksom bara passerar oss utan att se oss, det var ju fruktansvärt. Och då tar vi också av livvästarna, håller upp i luften så här och svajar med den fram och tillbaka och hoppas ju på att, ja, att det kan ge något sorts resultat så där. Och den kommer hela tiden närmare det här skepp. Och den här strålkastar som sveper henne över havsytan. Även om det är dagsljus så sveper den sen fram och tillbaka. Och först är den lite till vänster, sen är den lite till höger. Så plötsligt så står den still och lyser direkt mot oss. Och då vet jag att nu har de sett oss. Och då står vi och tittar på att det här skepp kommer närmare. Va? Och liksom, jag tänker, hej, alltså hvis de inte liksom girar lite eller någonting så seglar de över oss liksom. Men och de stannar ganska nära oss, alltså det är inte mer än 10 meter eller sånt här till båten. Och då stannar de och så hissar de ner en räddningsbåt. Då går vi hen till den här och så kliver vi upp i den här båten, Oliver och jag. Och så hissar de upp båten. Och så hjälper de oss ner från båten och så är vi ombord på Atlantic Enterprise. Och då är vi ju... Ja, alltså det är en reborn känsla. Verkligen. Alltså du vet att du kommer att släppa härifrån med livet vi har. Och det är helt makalöst alltså.
Truls och Oliver har överlevt nödlandningen och nästan ett dygn på ett isflak till havs. Räddningen blir räktrålaren Atlantic Enterprise som tagit emot planets sista kända koordinater och avbrutit fisket och satt kurs mot olycksplatsen 18 timmar norrut. I ett vitt hav av is och snö syns de bägge männen bara som två små röda prickar mitt i en konturlös ödslighet. Men besättningen på räktrålaren lyckas hitta dem. Och nu är det dags att ringa hem.
Vad jag inte riktigt förstår det är att jag har en... Du andas som om du har sprungit alltså. Sen här andas du hela tiden. Din puls den bara racer. Och det tänkte jag inte så mycket över. Men jag kan nästan inte prata. Och jag hör inte. Det är Maja som tar telefonen. Men det är det. Jag säger bara, jag lever. Och gråter alltså bara. Jag vet inte vad jag ska säga. Och de gråter i den andra änden. Telefonen. Och det är otroligt känsloladdat. Det är det. Och kaptenen där, han står vid sidan om mig, en stor fiskeskeppare, och tårarna rinner ner och kinnade på honom, och det är väldigt speciellt det där faktiskt.
Ja, då ringer han och säger att han mår bra. Vi ska inte vara oroliga och är det... Jag bara tittar på alla som sitter där i soffan, barnen och allihop. Och vi bara stirrar på varann. Då är det lika absurt igen att de lever helt plötsligt. Jag upplevde nog alla känslor under den dagen. Från den här oron och nästan att man visste vad som skulle hända. Till att falla ner, då är det djupaste mörkret man kan tänka sig. Och sedan då upp på den här toppen. Den här overkliga, fantastiska toppen. Det är så svårt att beskriva. Men det var nog den bästa känslan jag har varit med om i hela mitt liv.
ja, jag blev en erfarenhet rikare. Och kanske lite mer ydmyk för livet och för det du har, va. Det kan tas bort från dig om du inte är försiktig. Och det tänker jag fortfarande en del på, alltså. Och jag blir lite rörd över precis som jag gör nu, va. Så ja, det, så är det.
Ni har hört Flygkraschen i ishavet med Truls Hansen och Martina Wallén Hansen. Programmet är gjort av Anna Hammarén. Producent Håkan Engström. Slutmix Fredrik Nilsson.